Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Podden Inaktuellt. Här skyr vi inga samtalsämnen.
Ett humorprogram med en tydlig premiss. Och man ligger ofta på gränsen till vad som anses rumsrent och socialt accepterat.
Det handlar om Inaktuellt.
Det skulle man kunna tro, men det här, det vi säger här är för fan inte på skämt. Jag har ju fan menat allvar i 300 avsnitt.
Podden Inaktuellt finns på Podplay.
Politiken i TV4, är det skendemokrati vi ser inom Socialdemokraterna i NATO-frågan? Vi pratar om hinder för ett eventuellt svenskt medlemskap både inom Sverige men även inom NATO. Vi pratar dessutom om cancelling-kulturen i svensk politik. Välkomna!
Du ska veta ut när du är här. Punkt.
Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten.
Vem är brun?
Jobbar med högerpopulistiska partier.
Vem är brun?
Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
We shall overcome.
Ha en krampaus.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Kan du väg?
Det är bara käppel.
Kan du...
Det är bara käppel.
Här i poddstudion har vi inte tid att käbbla en sån här dag. NATO-frågan dominerar ju politiken just nu. Och för att kunna djupdyka i det här ämnet men ändå komma upp helskinnade till ytan, så har vi kallat in Elisabeth Frerå, TV4s utrikeskommentator. Och Jens B. Nordström sitter också här i poddstudion. Varmt välkomna till er och till er som lyssnar och tittar. Som sagt, först till NATO-frågan. NATO-chefen Jens Stoltenbergs uttalande om försvarsalliansens plan för hur Sveriges säkerhet ska kunna garanteras under en ansökningsperiod. Så här sa han.
Ja, det kan jo først være klare politiske erklæringer. Det kan være fra NATO, fra NATO-land. Det kan også være økt militært nærvær i områdene rundt Sverige.
Handler det om øvningsverksomheter?
For eksempel militære øvninger. Men igjen, jeg vil ikke nå være for konkret og spesifikk om det. Det er jo ting vi da vil sitte ned og drøfte med Sverige i en slik påkommende tilfelle, dersom det blir situasjonen.
Men har ni sånne planer
da? Vi har tenkt og drøftet ulike modeller, og også delt de tankene med Sverige.
NATO-chefen Jens Stoltenberg har uppenbarligen en plan för hur den här stora frågan som alla diskuterar i Sverige nu, Elisabeth, hur ska våran säkerhet garanteras om vi nu skickar in en ansökan?
Ja, det här har nog redan planerats ett bra tag, för det har ju varit på gång ett tag. Och han går ju så långt som man kan utan att lova att NATO-länderna ska gå i krig för en icke-medlem. Det är intressant att det är uppenbart att det här ligger även i NATOs intresse att få med oss ganska snabbt nu. För det, i det här läget så är det ju strategiskt att ha med alla länder runt Östersjön. Och dessutom ses ju Sverige och Finland inte som några fripassagerare, utan vi kan ju tillföra ganska rejäla resurser i form av vår krigsmakt. Så att han försöker pressa på så fort som möjligt utan att kunna lova garantier.
För det är nästan så att frågan om säkerhetsgarantier är nästan större än frågan om man ska säga ja eller nej till ett medlemskap.
Ja, det är ju det som det kommer väldigt mycket i fokus här nu i början, som man märker de politiska partierna diskuterar väldigt mycket. Och sen så har man ju det lite jobbiga läget också, att vi har ju inte skickat in någonting än. Så att man pratar om någonting som eventuellt kanske ska hända, och så vill man ha så konkreta planer ändå som det går.
Ja, ja.
Men det är uppenbart att alla liksom i praktiken tycker att beslutet redan är fattat. Nu är det formaliteter som återstår.
Ja, men hur går det till då, Elisabeth? Man är så nyfiken, men våra politiker förbereder sig och enar partierna vartåt man ska gå. Vi ska prata mer om det sen. Men hur går det sen till för att ansöka till NATO? Hur blir vi medlemmar?
Ja, så fort så säger vår regering svänger, och då kan man skicka in en ansökan helt enkelt. Och sen måste den då behandlas av NATO, och så ska vi få en formell inbjudan som Stoltenberg var inne på. Det kan gå ganska fort. Han talar själv om ett ett par veckor. Men det som tar tid sen, det är ju att alla NATO-länderna måste godkänna den här medlemskapet. För att NATO är ju ingen överstatlig organisation, utan det här ska genom 30 parlament. Och det tar förmodligen åtminstone 4 månader. Mm.
Men är det därmed givet att vi blir medlemmar då? Det känns ju som att vi själva här hemma i alla fall tar för givet att om bara vi vill så är vi så varmt välkomna.
Ja, men vi är välkomna, men opinioner svänger ju väldigt fort. Vi har ett fönster just nu när alla NATO-länder faktiskt har lovat att släppa in oss. Men anledningen till att man har så bråttom är att man vet hur fort det kan gå. En oväntad händelse, en påverkanskampanj från Ryssland kan ju påverka inte bara våran opinion i Sverige utan också faktiskt opinionen i NATOs medlemsländer. Mm.
Och sen så märker man också att även fast alla tycker det är bråttom och alla vill pusha på här, så är det ju ändå ett formellt regelverk som omger där. Det är liksom vissa boxar som måste kryssa i och vissa saker måste signera. Och det här tar ju lite tid också. Och när jag lyssnade till den här Stoltenberg-intervjun, och bitvis så låter han som en handläggare på Försäkringskassan som liksom håller på, ja, vi måste fortfarande ha in lite fler handlingar innan vi kan fatta beslut här. Mm. Så att det är ju en snårig byråkratisk process i det också.
Men vi ska ju komma ihåg att det handlar ju faktiskt inte bara om artikel 5 i NATO och garantin. Det finns ju också en slags garanti i Lissabonfördraget, vilket innebär att europeiska länder också har ett åtagande att hjälpa varandra om man blir anfallna. Och det är därför det är så väldigt viktigt att Tysklands förbundskansler Olaf Scholz till exempel var så tydlig i att stödja Sverige i det här, för att även om artikel 5 inte utlöses så kan ju liksom Tyskland eller Frankrike till exempel också agera själva i en kris.
Men har inte den här artikeln ganska stora trovärdighetsproblem? Det känns som att den har ju aldrig prövats i praktiken. Alla säger att jo, den finns, men vågar vi lita på den?
Artikel 5? Mm. Den har ju faktiskt använts i praktiken efter 9/11. Då ställde ju alla NATO-länder upp och var beredda att hjälpa USA i detta. Men den har ju aldrig prövats i en så att säga, vanlig krigssituation.
Mm. Var det smart av NATO-chefen att göra de här uttalandena och tajmingen så att säga? För att alla vill ju ha trygghet i det här beslutet som nu ska tas i Sverige, om vi nu ska gå med eller inte.
Ja, men det här var ju hans försök att ge oss så mycket trygghet han bara kan. Han gick ju så långt som han bara kan pressa sitt uttalande. Mm. NATO-chefen har ju inga egna trupper till sitt förfogande, utan det är ju de olika medlemsländerna som sen i slutändan måste bestämma om de vill gå i krig eller inte. Så han är ju lite begränsad i vad han kan lova.
Mm. Men du, man märker att det finns ju en del medlemsländer som, man ska inte säga att de har knorrat, men Kroatiens president har ibland varit ut och sagt att han kanske tycker att det här går lite snabbt och såna saker. Vad tror du? Är det någon som kommer att sätta käppar i hjulet?
Ja, han har ju ihärdat till det. Han vill ju ta hela den här processen som gisslan för att få igenom någonting helt annat. Det vill säga en valreform i Bosnien-Herzegovina. Och sådana naturligtvis försök att liksom passa på nu och förhandla till sig någonting annat kan vi ju komma få se. Men jag tror ju att man kommer vrida om armen ganska rejält på Kroatiens president. Regeringen har ju redan varit ute och sagt att nej, det är vi som bestämmer och så blir det inte. Och det kommer ju vara ett naturligtvis oerhört tryck från USA och från resten av NATO-länderna mot sådana här krångelpellar.
Men hur mycket vågar och kan NATO-chefen och NATO vrida om armen? För jag tänker å ena sidan så var ju Stoltenberg tydlig i intervjun. Det är Sveriges beslut om vi vill gå med. NATO påverkar inte någon, kräver inte att någon. Man har fått kritik, inte minst från Ryssland kanske tidigare, NATO-länder som har gått med, att man tvingar in länder i NATO å ena sidan. Men å andra sidan så är det då rättning i ledet om man väl är inne kanske.
Ja, han kan ju inte tvinga någon. Det är ju Kroatien själva som bestämmer, men Kroatien är ju inte eniga. Det är ju bara presidenten som har sagt det här. Regeringen säger någonting annat. Och sen kan man ju utöva politiska påtryckningar, för vi är ju i en situation där NATO står emot Ryssland och det är ju viktigt för NATO att visa enighet och inte börja förhandla om småsaker i det här sammanhanget. Så att Kroatiens president kommer utsättas för oerhört starka politiska påtryckningar, inte bara från USA och Stoltenberg utan kanske från alla NATO-länder.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Det här är inte bara käbbel, politiken i TV4. Vi lägger stort fokus på NATO-frågan idag och argument för och emot ett medlemskap. Stora, allvarliga frågor, men ibland smyger det sig också in lite humor i sånt här. Det ni nu ska få höra lyfts fram som en stor nackdel att faktiskt gå med i NATO. Rena toner
som... Du menar att de sjunger för dåligt?
Jag vet inte. Det här är NATO-kören. Det är alltså NATOs utrikesministrar 2015 som försöker sjunga We are the world. Och kanske inte det här blir utrikesminister Ann Lindes främsta trumfkort för ett medlemskap i kören. Där står Stoltenberg också och sjunger. Ni som tittar på podden ser bilderna. Ni andra som lyssnar, ni får höra den här sköna sången.
Men det här är ju, även om de kanske, den här föreställningen kanske har vissa brister, så är det ju ändå ganska symboliskt. We are the world är det ju det de sjunger, och det är det handlar om nu. Vad är det för värld vi vill ha? För nu står, plötsligt har ju NATO blivit något helt annat än det var för bara ett halvår sedan. Nu är det ju liksom att vi försvarar den fria västliga världen på ett helt nytt sätt. Så det här var ju lite...
Jo, men jag håller med. Det är lite tillbaka i 80-talet där det helt plötsligt liksom börjar utkristallisera sig två block i världen. På den tiden hette det Warszawapakten. Nu börjar det liksom bli ett nytt block där man sitter och funderar på vart, om det kommer att bli Ryssland och Kina eller fler länder som kommer ingå det. Men att Ryssland åtminstone börjar isoleras i en egen del av världen på något sätt. Och man kan ju säga att, och det är ju sällsynt att det är så många liksom tondöva människor på en scen som det var här, men det är ändå så här på något sätt att visan av enighet, att det är vi i alla fall som ska försöka samarbeta.
Och det är den här världen vi vill ha. Inte någon annan auktoritär värld.
Och jag vet som sagt, beroende på hur utrikesminister Ann Lindes sångröst är, jag vet inte riktigt om hon passar in i den här kören eller inte, men vi får väl se om det blir tillfälle eller inte. Men när vi pratar om processen så riktas ju mycket fokus, Jens, på Socialdemokraternas inre process, vartåt man ska säga. Nu satte statsminister Andersson ett datum, 15 maj väntar alla på nu.
Ja, och det här är ju ett datum som har flyttats fram mer än en gång. Den här processen går ju snabbare och snabbare, och nu börjar element i det socialdemokratiska partiet inser att om vi ska ha synpunkter på det här, de som är NATO-kritiker inom Socialdemokraterna, de är ju inte en stor grupp, men de börjar inse att om vi ska påverka den här processen, då har vi egentligen bara nästa vecka på oss. Sen har tåget förmodligen lämnat perrongen. Och det gör att nu börjar det komma synpunkter på, går inte det här lite väl snabbt? Hur ska vi göra våra röster hörda? Och liknande. Och det innebär ju också att där svängs ju partipiskan ganska hårt just nu. Att lite grann märker man när man intervjuar socialdemokrater att den nya talepunkten just nu, det är inte så här, gå ut och tala om att ni är för NATO. För då skulle man trampa på lite för många ömma tår inom partiet. Utan istället så är talepunkten från Sveavägen just nu, vi är osäkra, det är en stor fråga, vi måste utvärdera. Och problemet är att det här meddelandet har inte nått alla riktigt lika snabbt som man skulle. För jag intervjuade Göran Persson för 3 veckor sedan, och då hade inte han nåtts av det här budskapet. Vi kan lyssna lite grann på hur det lät.
Det är en institution och organisation som jag respekterar, men som jag tror att Sverige har tjänat på att stått utanför. I det här fallet med Finland så kan det vara en situation som kommer att påverka oss naturligtvis. Men det får inte göras på ett sådant sätt så att det är de som bestämmer åt oss. Det tror jag vore väldigt olyckligt.
Göran Persson, men det har hänt en del sedan den intervjun gjordes ens.
Ja, men sen så blev han intervjuad av Dagens Industri bara för någon vecka sedan. Och då var det andra tongångar. Då sa Göran Persson att ja, jag var tidigare emot NATO, men nu är det ett nytt läge och det här är ett stort och viktigt beslut. Och då måste man ha respekt för att man kan omvärdera saker, och jag har inte bestämt mig på något som helst vis. Så att just nu så är ju det som många ledande socialdemokrater är uppenbart önskar att säga av partiledningen. Att var lite osäkra nu, tack.
Men man kan ju konstatera att även om många är väldigt tveksamma till NATO, så har ju hela den här debatten inte handlat om något alternativ till NATO. Det handlar ju bara egentligen om vilka säkerhetsgarantier vi ska få under den här övergångsperioden. Det har ju inte diskuterats vad vi skulle göra om vi säger nej.
Och när man ser då, men är det inte sunt att det ändå finns någon form av demokratisk process inom ett parti för att komma fram? Eller menar du att det finns att partipiskan är så påfallande att...
De som är kritiker till det här, de tycker att det här går för snabbt och det här skulle kanske kunna vara ett ämne för en partikongress. Och det skulle ju kunna slita sönder partiet, och därför har man ju sagt att det är verkställande utskottet som ska fatta beslutet. Och det är ju demokrati på många sätt också, att verkställande utskottet ska ju representera medlemmarna. Men synpunkterna har ju framförallt varit att går inte det här lite väl snabbt och borde man inte lyssna in medlemmarna mer? Och man märker också, jag intervjuade Tobias Baudin när Socialdemokraterna inte presenterade sin valslogan, och då pratade vi lite grann så här bakom. Mm. Och det var ganska intressant att höra vad han lyfte fram, och han sa ju omedelbart att, och jag misstänker att det är det han säger bakom kristna just nu, att man blir ju inte socialdemokrat för att NATO är den viktigaste frågan. Det finns andra saker som driver på en för att bli socialdemokrat. Mm. Och han plockade fram att på 80-talet då hade vi enormt försvarsspenderande under Olof Palme, och han gick till och med så långt så att han dammade av det här gamla svenska atombombsprojektet på 50-talet som socialdemokraterna med att ja, nej, det här var ju någonting som vi funderade på. Och det är ju någonting som Socialdemokraterna egentligen aldrig har lyft fram. Ändå nämnde Tobias Baudin när vi pratade. Så att här märker man att nu försöker man mjuka upp partiet och säga kanske är inte det så farligt. Visst, vi har inte tyckt så här tidigare, men det kanske inte behöver vara en enorm strid mot vår parti-DNA.
Är det skendemokrati det här?
Man kan säga att i opinionsundersökningar så är det ungefär 20% av Socialdemokraternas väljare som är verkligen benhårt. Och den siffran har inte ändrat sig. Och de kommer nog förmodligen att känna sig lite överkörda här.
Om många nu ändrar sig snabbt så tänkte jag visa en bild på några som verkar inte ändra sig så snabbt. Det här är ett sätt för Liberalerna att göra sin nya partiledare populär och folklig med lite humor. Och en bild då till vänster för er som tittar på podden. Och jag ska läsa då vad det står. Det är ett budskap, och där står det: jag har förespråkat NATO-medlemskap sedan den här slipsen var modern. Johan Persson tittar in i kameran och har en gräll slips där. Och då ska vi säga att den personen som brukar sitta där, Jens B. Nordström, sitter i studion nu. Ulf Kristoffersson, som inte är här idag, han har gett sig ut i lite Twitterbråk apropå det här. Och då skriver han apropå det här: om det är en äkta Memphis-slips från Milano, vilket det ser ut som, så stämmer bilden inte med budskapet på affischen. Johan Persson, Memphis-slipsarna tillverkades 1980-87 och ni började förespråka NATO-medlemskap 1999, alltså mer än 10 år sedan. Det var en liten spaning.
Håkai Kristoffersson slår till igen.
Men om vi då pratar och bara summerar, hinder för NATO-medlemskap från NATO-länderna. Det finns lite grus som måste lösas först, Elisabeth.
Det finns lite grus. Det finns några som då försöker utnyttja det här till någon slags förhandlingsprocess om annat. Men i grunden så är ju Sverige och Finland välkomna i alla de 30 NATO-länderna. Alla regeringarna har ju sagt ja.
Och inrikespolitiskt då, Jens, var är gruset där?
Där är väl Socialdemokraterna som fortfarande håller på och försöker genomföra de här samtalen inom partiet och lyckas enas och läka ihop de eventuella sprickor som finns. Och där märker man att de övriga partierna håller ju lite grann klaffen just nu för att inte störa den här processen. Det är ganska ovanligt. Jag tror det kliar rätt mycket i fingrarna på ett antal moderater och kristdemokrater att gå ut och liksom puckla på dem. Men där tror jag man gör kalkylen faktiskt att det är bättre att låta Socialdemokraterna hantera det här själva, så kanske det blir lättare för dem att nå det resultat vi vill.
Men vi kan ju konstatera att om vi blir NATO-medlemmar så är vi den mest motvilliga NATO-medlemmen som någonsin har ingått i den här försvarsalliansen. Alla andra länder har ju liksom i åratal lobbat och kämpat och tjatat för att kunna bli medlemmar i NATO. Vi liksom tar lite rygg på Finland och som lite motvilligt, okej då, liksom. Okej.
Vi åker med fast vi kommer att gnälla hela vägen.
Nu ska vi prata om ett begrepp som inte alla känner igen. Cancelling-kulturen. Vad betyder det då, tänker ni? Jo, den växer inom politiken. Det är en form av bojkott mot en person som anses ha agerat eller uttryckt sig på ett kontroversiellt sätt. Och Jens, det här har vi sett på lite olika sätt den här veckan.
Nej, men det här har börjat egentligen med Ellegalan, en stor modegala där Ebba Busch först var inbjuden och sen blev hon avinbjuden efter hennes uttalande om att polisen borde agerat hårdare och kanske var hon ställde frågan varför det inte fanns fler skadade demonstranter, att polisen borde ha gått hårdare fram där. Och det här ledde ju till ganska stor debatt och då drogs hennes inbjudan tillbaka. Och då var ju frågan, programledaren Kakan Hermansson ledde ju Ellegalan och det kom ganska snabbt i härdiga medierykten att hon hade drivit på det här. Mm. Sen kommer då rond två i det här bråket, och det är att Sverigedemokraterna skulle medverka på Järvaveckan. Järvaveckan skickar ut ett pressmeddelande att Jimmy Åkesson kommer att tala på Järvaveckan, och sen bara 40 minuter efteråt så skickar Jimmy Åkesson ut att jag har sett att Kakan Hermansson ska konferensera här. Nu får ni välja Kakan eller mig. Och gör någon slags tillbaka kaka, det är väl rubriken som alla älskat att sätta på den här. Och det här är ju lite grann som någonting som Sverigedemokraterna själva har varit utsatt för ganska många gånger. Att när de vill medverka eller hyra saker eller få lokaler, så har folk ibland sagt nej, nej, ni är inte välkomna här. Och de själva har ju gnällt ganska högt över det här. Men nu gör de samma sak själva. Och jag intervjuade faktiskt Jimmy Åkesson på ämnet. Och då svarade han så här.
Jag tror att varje arrangör väljer själv hur man vill hantera till exempel sitt privata evenemang. Det gäller Nobelfesten, det gäller Elgalan och det gäller Järvaveckan. Och jag som politiker får också välja var jag ska medverka någonstans och ta naturligtvis ställning till min medverkan i olika evenemang utifrån hur arrangemanget ser ut.
Så med andra ord så tycker du att det var helt okej av Elgalan då att inte avinbjuda Ebba Busch eftersom det var ett privat evenemang?
Ja, de gör vad de vill med sitt evenemang. Sen kan man ju tycka vad man vill om själva agerandet och att först bjuda in och sen dra tillbaka den och så. Vi har ingen särskild åsikt om det. Jag bryr mig inte så mycket om den här galan faktiskt.
Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, ja, men dubbelmoral då, eller vad är konklusionen här?
Man kan ju säga att det är någonting i alla fall som har kritiserat ganska många gånger tidigare, som de nu själva ganska snabbt hoppar på vagnen. Så att det är ju, ja, men, lite dubbelmoral tror jag nog.
Man kan ju säga, det säger ju en hel del om vilken position man har i landets politik. Jag menar, förut var det Sverigedemokraterna som blev bojkottade. För att själv kunna bojkotta måste man vara ganska säker på att man sitter tryggt i sadeln. Och ja, men, man kan ju jämföra med Frankrike där Le Pen har varit paria i alla år och bojkottats i alla möjliga sammanhang. Nu är ju hon en mer vanlig högerpolitiker. Hon är ju i princip oppositionsledare i Frankrike. Och det är ju ingen som skulle drömma om att bojkotta Le Pen idag.
Men tror ni att vi får se fler av den här typen av ultimatum för att själv kunna sätta agendan för att inte få... Vi har ju diskuterat om de här influenserna som gör partiledarintervjuer till exempel nu inför valet, där man inte kanske får riktigt de här frågorna som är så skarpa och ifrågasättande, och att man då kanske hellre väljer att intervjuas av en influencer än en skarp journalist. Att man helt enkelt väljer bort det som är besvärligt.
Så har ju politiker alltid gjort, att de har försökt välja att vart tror jag att jag liksom får de lättaste lyrbollarna, och så kanske man ibland väljer bort en del intervjuer och försöker få ut budskapet på annat håll. Och då är det ju vårt jobb som reporter att helt enkelt göra livet så surt för dem att den strategin inte blir särskilt framgångsrik. Men det är klart, det är någonting som politiker alltid försöker, och det kommer vi nog se mer utav i valrörelsen.
Men skulle ni säga, är det här ett hot mot demokratin om vi nu tar det till sin yttersta spets, den här cancelling-kulturen?
Jag vet inte.
Kör först, det är en jättejobbig fråga.
Det är en jättejobbig fråga. Nej, jag tror inte det. Jag menar, tjafs kring Elgalan, det är liksom, det skapar rubriker, men i slutändan är det ju inte det som avgör vad väljarna bestämmer sig för i slutändan.
Men fenomenet, liksom, att man själv ska ställa krav och inte få säga vad man vill.
Jag tror att det här är liksom, snarare någonting som gör att det appellerar till gräsrötter. För Sverigedemokraternas kärnväljare, de tycker det här var helt rätt. Att, där tryckte han till dem ordentligt. Och samma sak är det ju när Sverigedemokraterna utesluts från andra. Då är ju Sverigedemokraternas meningsmotståndare väldigt engagerade och säger där fick de äntligen. Så att det är någonting som liksom appellerar till en hård kärna, men jag tror det handlar rätt mycket om att predika för kyrkokören. Man når inga nya röster med de här sakerna. Men sen så är ju en annan sak som är också just att det är ju också en sak att, ja, men så här, vad får det för konkreta konsekvenser? Och Järvaveckan hade ju enormt svårt att hantera det här, och sen så har de liksom nu presenterat ett alternativ i verklighet som de hoppas ska bli, och det är att de har sagt att Kakan Hermansson kommer att vara konferensier, och vi har inte fått någon avbokning från Jimmy Åkesson, så vi räknar med att han dyker upp också. Det har jag svårt att se ska hända, men det är i alla fall det som är deras förhoppning. Och lite grann så kan det ju ibland faktiskt vara så att struntar med de här bråken så kanske folk dyker upp i alla fall.
Men vem vinner på det här då? Om han nu inte kan komma på Järvaveckan?
Alltså jag tror att Sverigedemokraterna har alltid varit ambivalenta till den. Jimmy Åkesson har uteblivit flera gånger tidigare och skickat andra. Jag får en känsla att de tycker inte att det här är ett evenemang som når särskilt många nya väljare. Däremot så kan det vara ett bra tillfälle att elda upp väljarbasen.
Här har vi programnamnet intecknat. Det här är käbblet helt enkelt vad gäller cancelling-kulturen. Vi ska säga att vi har sökt Kakan Hermansson här på TV4 flera dagar nu. Vi har inte fått någon kommentar från henne. Så har vi det sagt i alla fall. Jens B. Nordström, Elisabeth Fredå, tack för att ni tog er till poddstudion. Inte bara käbbel, politiken i TV4. Maila oss gärna. Mailadressen inte bara käbbel. Inga prickar över det. snabel@tv4.se. Synpunkter, kanske idéer på vad vi ska prata om. Och podden hittar ni på TV4 Play och där poddar finns.
Podplay.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missed calls.